Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har tagit på ett par läsglasögon och dina, jag gissar att det är sådana för att se på nära håll eftersom dina ögon blir större.
Alltså döm om min förvåning när jag i helgen, man är och handlar, storhandlar för sin midsommar som man gör på olika nya matbutiker för man är på landet och vi hyrde hus som sagt och plockar upp ett par läsisar ur en hylla för att skoja lite med de som jag handlar med. Typiskt bra skoj.
Ja.
Dra på mig då.
Glasögonhumor är det.
Ja.
Det är kul.
Och det är någon slags fattigmans Isabella Skorupko som uppstår. Isabella Skorupko har gjort en hel del glasögonreklamer med all rätta. För det är ju en legend och en vacker människa.
Precis.
Och det hon också kommer med på glasögon. Man kan säga att jag är ju den läsglasögon från macken motsvarigheten till vad hon är för olika sexiga varumärkens glasögon. Dra på mig dem, skratt uppstår. Och sen så tänker jag mest testa hur det känns. Plockar upp en förpackning. Och läser på baksidan.
Ursäkta? Crystal clear.
Ursäkta? Är det så här det kan vara?
Är det så?
Och så lägger jag ihop ett och ett och märker att jag har börjat få ont i huvudet när jag läser. Vilket jag gör väldigt mycket. Få ont i huvudet av skärm och hatar att läsa sms och mail och sånt på telefon.
Mm-hmm.
Börjat tjoffa upp dem på datorn för att kunna förstora dem.
Okej. Okay.
Ja. Så nu sitter vi här en månad innan min 31:a födelsedag. Och jag ska gå och prova ut ett par riktiga. Faktiskt.
Ja, för jag tänker, för det var väldigt intressant när du började prata om det där med Isabella Skorupko. Nu bjuder du in till jämförelsen.
Ja.
Du är ju bara så här, man bara, ah, fast alltså,
men jag är mackmotsvarigheten. Kanske... De måste vara det också.
Jo,
det, är
fast
okay.
Alltså, det är också så här att du styr det lite grann själv i att nu har ju du valt ett par som jag tänker att Lennart 65 skulle välja i hyllan på macken. Det finns ju alltså sexigare bågar har man ju sett om man säger så. Men nu berättade du ju också på vilket ställe du köpte de här, så att jag, men vad kommer det här liksom, kommer du hålla kvar vid den här stilen eller?
Alltså jag tror det.
På, okay,
men tror bibliotekarie nummer ett.
Jo, fast bibliotekarie, det finns två olika vägar att gå. Det finns sånt. Det finns den där som liksom ja, det finns en bibliotekarie som man gärna har i en Chloé-annons typ. Äkta Chloé, alltså Phoebe Philo Chloé.
Just det.
Eller så finns det så här en med en sån här vit högklackad träsko. Man kanske släpar dem lite efter sig.
Perfekt. Perfekt. Så det var det mest händelserika eventuellt från du, min midsommar.
Det var inte dåligt.
Vill du också redogöra för din midsommarhelg?
Vet du, jag hade en perfekt midsommar.
Bla, bla, bla.
Och det kan jag berätta för er, för att jag, det kändes som att jag la upp en ganska otrevlig liksom smash eller vad man ska säga med, vi pratade om medberoende afton och så vidare.
Du bad om
klipp nästan. Till, jag själv står i köket tillsammans med en massa kvinnor och vet vad jag kände då, Parisa? Då kände jag så här, fy fan vad jag älskar de här kvinnorna. Vad jag älskar att vara i detta separatistiska rum.
Ja, okej.
Okay. Och vara så här, vi chitchattar, det dricks bubbel, vi lagar god mat, vi står och liksom, okej, det var mest min kompis Elin som lagade maten. Shoutout också till Joa som lagar jättegod mat. Och vi så här bara, ska det vara lite gin i skagenröran och lite zest. Alltså du vet, man håller på. Och då kände jag bara så här, det finns det också. Det finns, alltså när jag då höll på och liksom snackade lite skit om att man låter kvinnor hålla på och göra de där traditionella grejerna, så vill jag också bara säga att det finns ju en sida av det som också är att det skapas mellan kvinnor faktiskt, om jag får vara så högtravande, i det där rummet är också, det kan vara magi.
Nej, men det är inga problem. Alltså, det här är inte någon sån här kvinnor får inte vara hemma med barn.
Nej, jag vet. Men jag ville bara bjussa på den. Ja, att jag njöt av det.
Man kan ju få det där umgås med folk man tycker om och laga mat samtidigt. Bara så länge man inte är ensam på den praktiska fronten. Mm. Vad gjorde killarna?
Mm. Men alltså, jag vill säga att tog hand om barn.
Ja, ja. Typ. Och då är det väl kanon, eller? Precis. Och ni råkade vara ju tjejer som
lagar mat. Nej, men jag vet.
Maten,
nej, men det går ju... Och
sen bara det, också... bara det inte är att de sitter och dricker öl och skittrevligt.
Alltså, det kan ju ha hänt också.
Jaha,
alltså,
perfekt. Men... trots det.
Ja. Nu... Okej, jag mår lite dåligt över mig själv för det jag ska göra nu, Parisa.
Mm, är det en av de här tre sakerna? Fläka ut dig själv eller hylla dig själv eller... Vad mer kan du må dåligt över ibland? Erkänna att du gjort något fel. Vilken av de här tre är det?
Nej, men alltså det, erkänna att man har gjort fel, det tycker inte jag är samma ut. Men jag mår lite dåligt över mig själv för att jag kommer att göra en jävligt klyschig grej.
Mm, det är också något du verkligen ogillar, jag. Fan, jag missade den.
Alltså, jag har verkligen överseende med mig nu. Men jag kan tydligen inte låta bli. Okej, känner du till Vem ska trösta knyttet av Tove Jansson?
Hört om.
Ja, jag kommer nu att citera barnbok och koppla det till aktuell händelse.
Ja, absolut.
Ja, nej, men
det
alltså, nu är
lika
det
mycket kulturell företeelse som
jag
något
vet.
Annat.
Jag vet.
Mare of Easttown, det hade kunnat vara massa grejer. Men nu är det Tove Jansson.
Ja, och Vem ska trösta knyttet handlar ju då, alltså plotten lite kort är ju att det var en gång ett litet knytt som bodde alldeles ensam i ett ensamt hus och sen så ger han sig iväg i världen, kan man säga. Det är som en roadtrip. Ja, det skulle man kunna säga. Genom Tove Jansson landskap och det är vad ska man säga, det jag kommer läsa ur är liksom när det når sin kulmen på något sätt, när knyttet tvingas fejsa morran. Långt inne mellan bergen hördes morrans hemska rop och knyttet gick och gömde sig i första bästa grop. Men om en kvart flög knyttet upp och stampade och sa, nu är jag mera arg än rädd och det är ganska bra. Jag måste trösta skruttet, jag får inte vara svag för hon är nog om möjligt ännu räddare än jag. Jag tänkte prata om Britney Spears lite grann.
Ja, trevligt.
Mm. För att du har väl inte missat att Britney Spears, och vem har egentligen missat? Att hon har fått lägga sitt vittnesmål, kan man väl säga. Hon har blivit hörd i rätten.
Ja.
Ja. Och jag har bara hört nedklippt en kvart av det. Men liksom essensen av det.
Jag har läst ett utdrag. Man vaknade där 6:30.
Ja.
Telefon exploderade.
Mm.
Och läste igenom.
Mm.
Och det var, hon hade en del att säga, ja.
Precis.
Och vi har ju varit inne på det förr, bara om man ska säga det.
Ja.
Senast pratade vi om det här i det nya kvinnohatet, avsnitt 110, där vi pratade om Framing Britney, New York Times-dokumentären om Britney Spears, medielogiken som byggde upp och slet ner henne för slutshaming och annat. Och kopplade det till Bianca Ingrosso, Whitney Houston, Princess Diana, Janet Jackson. Det finns många namn.
Det finns många namn och en sak som också, alltså det som har hänt också tror jag sen dess, sen vi pratade om det, det är också att det har släppts en Paris Hilton-dokumentär som också, vad ska man säga, rör sig i samma vatten. Och dessutom så har jag lyssnat på en intervju med Kelly Osbourne som också pratar om det där fenomenet. Alltså det blir som att, och vi tog ju upp när vi pratade om Britney, så pratade vi också om att Kim Kardashian hade reagerat på det här och också alltså lagt upp en massa bilder på, alltså omslagsbilder på främst Us Weekly och People Magazine.
Hur de slet ner henne. Och...
ja, hur de verkligen har en roll i det här. Och det är så jävla intressant tycker jag. Alltså, men, där börjar bubbla och koka och folk börjar speak up.
Och vi valde också att kritisera folks skvallerkonsumtion, vilket nu också har nått svenska källor. Det har varit många svenska kändisar som har stämt den här sajten Stoppa pressarna, som helt skamlöst verkligen diktar upp saker.
Jag visste inte att de har blivit stämda, vad intressant.
Och inte heller är skrivna i Sverige. Ja, så utan på Malta av något slag. Oh, Daniel Nylén.
Är det Maltas skvallerpressens Schweiz?
Ja, typ. Likaså på pokerbolag.
Skattefritt liksom. Ja. Och jävlar.
Så det är en intressant fråga i stort i vårt samhälle just nu. Vad är okej att skapa innehåll av från folks privatliv? Det här, är det här okej?
Och är man skyldig att som ja, men, känd person, alltså typ artist och så vidare, är det här verkligen en så här sida av det som man ska stå ut med? Mm. Har man gett sig in i leken så får man leken tåla och så vidare, brukar det heta.
Ja, och jag har ju varit inne och vevat om just Britney i just den fåran. Mm. Som vi sa i det nya kvinnohatet så var det ju en artikel på Slate Magazine som påpekade att ja, fast det var ju till hennes fördel. Så länge hon gillade det så var det ju till hennes fördel.
Exakt.
Ja, så länge de höll sig inom någon slags pressetik, tror jag, rimlig mänsklig tilltal, så var det nog okej.
Mm.
Och det där är också sånt man hör om Bianca Ingrosso. Att du kan inte ha en reality-serie och inte tro att jag ska skriva massa äckliga saker till dig varje dag på internet.
Mm.
Det är också någon jävla vidrig tanke att folk tror att de äger folk och har rätt till hela folk för att de får ett lillfinger.
Mm.
Du figurerar ju till viss del med ditt privatliv. Upplever du att folk tar sig friheter på grund av det?
Nej, men alltså om vi säger så här. Det är ju såklart en grej att det inte finns lika mycket pengar i mitt. Men jag tror att det som det blir är ju att man kanske istället får... Ja, men vi har pratat om det där, att vi blir så anmälda till höger och vänster för att det tycker folk att de har rätt, de har rätt att tycka då, eller att bilda sig en uppfattning om oss, och då i det här specifika fallet, eller fallen, för det har hänt flera gånger, att hur vi tar hand om våra djur. Och det är ju, så det är ju absolut en sida av myntet, att man tror att man kan liksom döma en person utifrån det, och på något sätt också inte, det tror jag att man slutar tänka då också på att det faktiskt är en människa som finns bakom och ja,
men det finns detaljer man inte vet, bara för att man får en procent av någonting så har man inte fått hela bilden.
Ja. Och när jag då, alltså för att återgå till Britney Spears grejen då, så tänker jag, alltså just det här med att hon var mera arg än rädd, för jag tycker att det som var så starkt, och jag lyssnade ju på det här istället för att läsa transkriberingen, och det spelar roll, för att då, det är som att man kan höra hennes ilska, alltså hennes röst låter liksom inte riktigt som vanligt, och det blir tydligt, för jag blev nästan så här, men gud, är det här verkligen Britney Spears? Och gud vad länge sedan man hörde henne typ prata, alltså bara rösten, alltså hon pratar ju i så här stories och sånt eller på Instagram, men jag tänkte så här, oj, hon kanske har åldrats i rösten. Men sen så är det någon sak som händer lite så här off mic, eller vad man ska säga, att någon ber så här, kan du prata lite högre, så hon bara, oh of course,
I was on tour in 2018. I was forced to do. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney.
I hate to interrupt you, but my court reporter is taking down what you're saying.
Okay.
And so you have to speak a little more slowly.
Oh, of course, yes. Okay, I apologize. Great. Okay.
Alltså det är som att jag känner så här, någon halkar ur det och så och bara, ah, okej, okay, ah, förlåt. Och så jag ska verkligen göra så här. Och sen så kommer hon tillbaka in i sitt mode. Alltså jag bara känner så här, hon har, jag tycker det här var så jävla starkt framförande. Just för att det är så, jag tycker man hör hennes ilska. Och det är som att hon pratar ju just om det faktum att hon inte har vågat prata om det här tidigare. För hon har ärligt talat inte trott att någon skulle bry sig.
Men att hon är gaslightad.
Precis. Men nu har det liksom nått till den punkten där hon är mera arg än rädd.
Också det här med halka ur. Jag tror att det är det där när hon blir tilltalad och svarar. Då är att hon blir den personen som hon har fått vara medialt. Som är du vet, America's sweetheart. Att det är det hon har fostrats in i, och det är då hon blir sån.
Mm.
Men du har verkligen rätt i att rösten låter annorlunda i det här framförandet, i det här talet.
Jag tycker det är så kraftigt. Och en sak som, alltså paralleller som går i mitt huvud till en sak som jag tror vi tog upp återigen, vår älskade Jenny Strömstedt. Nej, men hon gjorde ju en intervju med en en kvinna som levde gömd för sin man. Just det. Det som gjorde så jävla starkt intryck på mig, det var att hon ville ju inte framträda med sitt namn och hon ville inte synas i bild. Men däremot så, och då frågade Jenny om att hon ville framträda med sin egen röst. Och Jenny frågar varför. Och ja, det är nästan bäst om vi hör det klippet.
Men du har valt att inte förvränga din röst. Varför då?
Det var ingen lätt beslut. Jag tvekade väldigt, väldigt länge fram och tillbaka vad jag skulle göra. Men när man går in och får skyddet av samhället så blir man ifråntagen väldigt mycket. Och jag har inte mitt namn kvar. Jag finns inte i några register, några system. Min post går till Skatteverket som sen lämnar över den till mig. Och i min post så är jag kryssad. Liksom, det står, jag finns ingenstans, jag är liksom borta. Och det enda som jag har kvar av det jag en gång hade, det är ju min röst, även om jag inte kan använda min röst till det jag skulle vilja, så är det ändå det enda som inte går att ta ifrån mig.
Jag får typ svårt att prata om det. För att det är så här, det är fucking det enda hon har i sin egen röst. Mm. Och det är ju en kvinna som lever gömd från sin man, som hon har barn tillsammans med, som blir misshandlad, hotad till livet. Och Britney Spears är ju inte alls i samma situation, fast hon är ändå... Hon är fråntagen sin röst.
En extrem variant av att vara fråntagen sin frihet, ja. Mm. Men om man drar det till sin yttersta spets, det hon berättar, det hon understryker och bekräftar i sitt framförande.
Mm.
Ska vi gå igenom några av huvudpunkterna? Om någon inte har hört mot förmodan vad Britney delar med sig av verkligen.
Ja. Alltså hon pratar ju då om hur det här konservatorskap, alltså förmyndarskapet heter det på svenska, va?
Mm.
Att det är en grej som används för att kontrollera henne. Basically. Har det varit 12 år? 13 år?
13 år.
Det är lång tid.
Det är vansinne alltså.
Och allt ifrån, ja, men, hon berättar, vi kanske inte behöver gå in i alla så här twists and turns med det, men alltså, det börjar ju då i den här Las Vegas-grejen som hon inte vill göra och blir mer eller mindre tvingad. Och det är ju alltså man, det är ju ofräscht att dra paralleller till sammanhang där människor är mycket mer utnyttjade och utsatta, men det finns ändå paralleller att dra till alltså regelrätt alltså typ människohandel. Alltså det här är, du ska göra det här jobbet åt oss.
Hon bekräftar ju att det är exploatering.
Ja.
Att andra har fått henne att tacka ja till uppdrag för att hon har upplevt att om jag inte gör det, eller folk har sagt rakt ut, om du inte gör det och det och det, kommer ju ta ifrån dig de här sakerna.
Ja.
De här friheterna vi har gett dig, trots att vi äger din tid, ditt artisteri och ditt liv.
Mm.
Bara för att hon då bor i ett mansion på stranden.
Mm.
Det, jag förstår vad jag menar. Det grundtesen är ändå intakt. På
ja,
sätt.
Men precis. Och parallellerna som vi tidigare har dragit till diverse kungligheter och så vidare och finns ju. Och sen så det absolut grövsta som då också fick väldigt mycket spin i på sociala medier, det är ju det faktum att hon inte ens får bestämma över sin egen kropp i det att hon ville ha ett till barn. Men de tvingade henne mer eller mindre att sätta in en spiral.
Mm. Hon får inte ta ut den nu heller. Fast hon har velat det senaste 2 åren mer än tidigare.
Fatta bara att vara i den situationen. Mm. För jag menar, nu är hon ändå, hon är väl 40 typ. Mm. Alltså, det börjar, alltså, tiden börjar rinna ut att kunna få ett till barn. Mm. Alltså, så, alltså vilken jävla vanmakt. Mm.
Men där har vi ju det inverterade handmaidstil på något sätt. Att det gynnar inte dem att hon blir gravid. Då fråntar de henne rätten att bli det med vem hon vill, när hon vill.
Mm.
Hon berättar även att hon blev tvångsmedicinerad. De tog her off her normal meds och satte henne på litium istället. Ja. Antagligen någon slags bipolär diagnos till grunden, men det är ingenting man kan tvinga på någon. Man känner många som har diagnosen bipolär och som ändå inte tar litium.
Nej, men
det är
alltså,
så pass starkt.
Ja, precis. Det är så pass starkt. Alltså, litium är ju, kan ju snarare vara alltså kontraproduktiv, alltså att man faktiskt funkar sämre som människa och stå på litium. Så det är otroligt grovt.
Och det värsta är att hon tydligare än någonsin med vem som ligger bakom detta. Not only did my family not do a goddamn thing, my dad was all for it. Anything that happened to me had to be approved by my dad. He was the one who approved all of it. My family, whole family did nothing. Det är som att hon pratar i nästan övertydliga termer för att hon vet om att det här är min lucka.
Ah.
Det är som att någon har lyckats rymma från Nordkorea. Och är så här, nu har jag bara 5 minuter här. Här är alla exakt. Grejer som har hänt.
De kommer snart dra tillbaka.
Hon säger det på typ 5 olika sätt. Samma innebörd. Ah. För att ingen ska kunna missförstå det här verkligen. Det är så det här känns tycker jag när man läser det rakt upp och ner.
Vad gjorde starkast intryck på dig med det här?
Jag älskar att hon säger att de som har gjort det här mot mig ska inte komma undan så lätt. Hon säger ganska tidigt. Hon är inte bara mån om att jag ska bli fri. Hon är ganska mån om att och de ska betala för det.
Mm.
Det tycker jag kändes väldigt starkt. Och det kändes som att hon för första gången kände att någon lyssnade på henne. Hon berättade att hon skulle vilja stämma sin familj för vad de har gjort mot henne. Och samtidigt som hon då berättar att hon ju är fortfarande sjuk. För jag tror hon har känt att för att hon är det så måste hon finna sig i det här.
Mm.
Och nu verkar hon kommit till insikten om att jag har någon slags grundmental ohälsa. Men jag behöver inte leva så här för det.
Nej.
Någon slags insikt har ändå uppstått om att det här som jag har funnit mig eller tvingats finna mig i för att nu råkar jag må så här eller i perioder vara labil ska inte betyda det här hela omfattande förtrycket. Det andra intressanta är ju vad hon har sagt till sina fans efter det här. I och med att hon gick ut på sin Instagram och sa att allt var toppen för några månader sedan.
Ja. Vad har hon sagt till sina fans? Det har inte jag hängt med på.
Hon ber om ursäkt för att hon har låtsats som att allting är okej senaste 2 åren. Och sen dess har också hennes syster Jamie Lynn Spears bekräftat det hennes syster berättar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tankarna går ju också otroligt mycket till den här checklistan på coercive behavior, alltså psykologisk misshandel. Du sa att hon har varit gaslightad och det är ju liksom ett pågående.
Men den här checklistan blev ju något vi diskuterade i och med att det blev lag. Ja. Straffbart i Storbritannien, va?
Precis, det är straffbart i Storbritannien. Checklistan på alltså det här psykologisk misshandel eller liksom coercive behavior är ju isolera dig från vänner eller familj.
Mm.
De har ju kontrollerat henne väldigt mycket gällande partner och sådär. Väl också barnen, umgänge med barnen, att hela tiden ha koll på henne, vad hon gör, neka henne frihet, absolut, gaslighting, kontrollera dina pengar är ju det, det är väl ämnet för den här court hearing, och tvinga dig att leva enligt deras regler, alltså policing your lifestyle, alltså väldigt så här dömande stil gällande så här hur du vill leva och så vidare, och också depriving you access to help är ju en grej, och det tycker jag, alltså Jag tycker det här är sånt jävla sjukt drama som har unfoldats här. För att just det där med så här medicineringen och så vidare. För att jag tänker ju att, alltså, jag börjar tänka så här, hur jävla sjuk är hon egentligen när hon har det här runt sig? Alltså man kan ju bli tokig av mindre. Det är ju det hela den jävla filmen Gasklockorna heter den väl på svenska. Vad den handlar om är ju att alltså faktiskt driva någon till vansinne genom att få den att ifrågasätta sin egen verklighet. Är det inte det som Britney Spears lever i just nu? Och sen proppa henne full med litium och så vidare. Det är klart att hon... Ja, jag vet inte. Det där är... jag hoppas verkligen att det här får saker att rulla på riktigt. Och att i och med att hon berättar sin historia, att fler också får syn på. För jag tänker att det är säkert jättemånga som lever i typ det här. Fast liksom såklart inte på samma nivå.
Utan liksom hundratals miljoner kronor. Ja. Utan i sina familjer eller parkonstellationer.
Ja, kanske bara liksom med makt som enda liksom vinning i det. Men ändå händer det hela tiden mot väldigt många kvinnor. Och det är starkt att hon pallade berätta sin historia. Och äntligen vågar ha ett hopp om att bli trodd. Så här var det. Vi spelade in och sen så gjorde vi en liten paus i ordinarie inspelning för att vi har ett gäng sommargäster. Som
äntligen.
Vi, ja, så himla roligt. Och så spelade vi in det. Och sen så tog tiden slut. Så att nu så fick vi fortsätta liksom hemma i våra hem. Klockan är sent på kvällen. Och alltså, det här vet inte du Parisa, men när jag skulle ringa upp dig nu så blev jag sen, delvis för att jag fastnade i en grej som ledde till att hela, jag hade ett glas vin i handen som jag tänkte dricka medan vi skulle spela in. Det hälldes över min axel, alltså på min tröja. Ja, så det är lite annat, det är annat mood just nu. Men, och hur mår du?
Jag mår bra. Jag kämpar med att få ihop det här sommarpratet.
Ja.
Det är en jäkla process alltså.
Var är du i processen? Känner du liksom...
Självhat.
Ja.
Men jag har fått lyssna i kapp väldigt många prat för att bli kompis med tanken på att det är ju väldigt trevligt. Alltså folk pratar om sin uppväxt och sin familj och jag har aldrig gjort den sortens innehåll, vilket jag tjatar om, jag vet. Men behövde bli kompis med det och har lyssnat på väldigt många roliga och bra nu. Så jag ska försöka bjuda på även sånt. Verkligen. Man kommer på grejer hela tiden som man vill lägga till med, för att den här väldiga pressen att det ska rymma hela ens person, den är ju inte på riktigt heller egentligen. Den är ju påhittad av senare år. Jag tycker de sommar som är så här, det här senaste året och så där, de är ju väldigt roliga.
Men får man någon typ av brief när man får det här uppdraget? Alltså, eller förutsätter de bara att så här, du kan formen, det gör något, fyll det?
Nej, men noll.
Ska det godkännas av någon?
Nej, men det roliga är att det är en slags inlämning en vecka innan, vilket är alldeles, alldeles strax. Ja. Och den är ju mest för att man inte ska spy galla över en namngiven person i 8 kapitel, tror jag. Alltså det ska nog mycket till för att de ska haja till. Eller det skulle vara riktigt dåligt på något sätt. Så det är lite bara en de tittar, kanske kommer någon feedback. Och så har jag inspelning nästa vecka. Och då passar det ju att vi har spelat in, som du säger, sommarkompisar.
Så
det är första gången vi gör det. Och vi har lyckats få så roliga gäster. Tror att de är glada för att de kom, tänkte jag på.
Alltså, vet du vad? Det kan jag inte lägga mig i. Däremot så, jag är svinglad. Jag var liksom alldeles upprymd när jag gick från studion. Och det som är lite tråkigt för oss är ju att vi har satt ribban ganska högt för gäster.
Framtida gäster.
Faktiskt.
Nu ska vi avslöja det här pärlbandet av otroliga, älskvärda, framstående kreatörer och stjärnor. Eller ska det bli en överraskning varje vecka? Nej, vi säger det. Först ut kommer vi få sällskap av Marie Agerhäll.
Ja, drömgäst!
Alltså, finns det någon namn vi har nämnt mer i den här podden?
Ja, det finns det. Men hon är she's up there.
Hon är högt där uppe med Lena Andersson, Phoebe Waller-Bridge, Amy Poehler. Av helt olika skäl också. Hon är inte exakt. Lena Andersson.
Nej. Marie är ju en så imponerande person, och det som jag tycker är mäktigt med henne, det är ju som att hon känns så här lite, jag ska inte säga förvånad, men hon är liksom så här, ja, oj, och så skrev jag en serie och spelade i den, och det, alltså, det är som lite så här hoppsan, fast hon samtidigt känns så otroligt, alltså hon är så smart, och hon känns som att hon verkligen, alltså så här, det låter ju töntigt att säga jobbar hårt, men det känns som att hon är väldigt medveten om och så här, tror på sina idéer, krigar in ett skämt om David Isak fast vissa inte vågar och så vidare. Så att hon, det är liksom lika delar hoppsan som jättenoga och liksom bara full fart framåt. Det är väldigt, alltså jävla kul person.
Men alltså Marie Agerhäll är då manusförfattare, regissör, ja. Skådespelare, producent till Dips bland annat, alltså komediserien på SVT i 2 säsonger, där de är inkompetenta diplomater på UD i Stockholm, och det är humor på internationell nivå, världsklass vill jag säga, otroligt verk verkligen, och jobbigt för henne, det var hennes skådisdebut, och det görs inget sånt roligt i Sverige i övrigt. Vad kan hon göra mer?
Men det gör hon ju, och det berättar hon ju för oss. Ja. Och hon berättar också, alltså, väldigt mycket saker som jag tror att alla våra lyssnare kommer tycka härligt att veta.
Som handlar om att hitta sin väg, testa sig fram och våga misslyckas. Hon verkar inte ha något dubier kring det, vilket är enormt. Och sen också kommer hon ju högravid till podden. Ni får höra om du föddes unga eller inte.
Rojda Shekersöz, som är regissör, som har varit regissör i typ hela sitt liv, eftersom hon bestämde sig jättetidigt. Hon
hela det vuxna livet, verkligen.
Slog rekord i ung att komma in på DI. Vi pratar såklart om hennes tv-serie Young Royals som hade premiär på Netflix igår. Pinfärsk alltså. Och sen så pratar vi såklart om din och min favoritfilm Dröm vidare.
Men som hon har regisserat med Evin Ahmad som finns på Netflix.
Ja, precis. Och det som är så kul att prata med henne om är ju att hon är så, nej men alltså att hon har varit så målmedveten från första början, och att bara kanske att det finns en viss blessing i att vara lite så här, inte förstå riktigt hur svårt det kan vara. Så att för henne har det ju verkat lätt, men såklart pratar vi också om diverse motgångar, framförallt ett litet breakdown där Jonas Gardell av alla människor.
Och kom med ett otroligt tips. Alltså som hon gjorde, hon regisserade filmen baserad på hans roman En komikers uppväxt dessutom. Rojda är en sån som ger en både hopp om livet och prestationsångest, vilket är en extremt stark faktiskt kombination tycker jag.
Det är också ett återkommande tema.
Man känner att allt
tema.
Är möjligt när man är i Rojdas närhet. Men också att hon jobbar ju fruktansvärt hårt och går in för sakerna hon gör. Ett av de bästa sommarpraten också jag har hört i hela mitt liv, måste jag säga, om Rojda.
Jag tycker att det också kanske är ett återkommande tema för typ alla våra gäster, att både ligga så här, ja men hur man hanterar, att både ha jättemycket prestationsångest och också någon slags liksom verkligen tro på att man kan, eller att ens idéer faktiskt är, liksom, det blir roligt om vi gör som jag säger, eller det blir bra om vi gör på det här sättet och så vidare.
Alltså det är ju inte en slump att det är ett tema för alla våra gäster. Vi har ju valt dem för att vi är nyfikna på kreativitet, hur man hittar sin röst, hur man vågar ta sig fram och vad som har varit hinder och varit viktigt på den resan. Jag tror att man kan ta till sig det oavsett bransch och person faktiskt, vad man än håller på med. Eller vi hoppas det, att vi ska få ut det av de här snacken. Och därefter kommer Moa Gammel, alltså ett av Sveriges mest imponerande CV:n. Moa Gammel, skådespelare, regissör, dramatiker, manusförfattare och nu också konstnärlig ledare på dramaproduktioner på Sveriges Radio. Kommer förbi helt enkelt, och nu också författare. Och första gången vi får tillfälle att prata om hennes debutroman, som ju handlar om dels kvinnor som säger upp sina egna liv
för att haka på sina män i deras olika karriärsmål. Och i detta fall utspelar sig det hela i Los Angeles. Och vad som föranledde det här och kvinnor som hatar andra kvinnor blir ett starkt tema. Jag tycker det var väldigt mycket truth bombs, om man får säga så, i min ålder.
Ja, alltså hon är ju delvis filterlös. Mm. Men det är ju också det vi gillar med henne, att hon har väldigt mycket att säga. Hon är ganska arg ibland. Mm. Och det känns som att Moa har liksom hamnat på ett ställe där hon känner att det är lite så här, inte fuck alla, men det finns ju väldigt mycket i och med, och vi pratar mycket om tystnadtagning. Mm. Där vi kanske, det kanske såg ut på ett annat sätt utifrån än vad hon nu berättar om, att hur hon upplever det från sitt håll och ganska mycket som de sitter på.
Om man inte minns det, så var tystnadtagning drama Sverige, drama kvinnors falang utifrån MeToo. Times Up fanns ju i USA till exempel. De gjorde en stark manifestation på Gubbagegalan och hade en väldigt stor verksamhet i form av att de ringde runt olika produktionsbolag och avkrävde policies och förändringar på riktigt. Det blir ganska intressant, för Moa berättar nu att hon upplever att det hela inte har gett så mycket. Och det blir väldigt krasst och ärligt faktiskt om MeToo och vad som har hänt sedan dess. Jag tycker det blir jätteintressant.
Efter Moa så har vi Gizem Erdoğan.
Sveriges mest hyllade skådespelerska just nu. Är det
ja,
det?
Alltså, ja. Och alltså, Kalifat. Det var inte tråkigt. Tunna blå linjen, inte tråkigt.
Vi har och inte nu snackat nog om den.
Nej. Och nu så berättar hon om det projekt hon jobbar på nu, som har gjort att hon har blekt håret och bär gröna linser. Och ja, vi pratar skådisdrömmar och hur fan man förhåller sig till
utseendepress.
Utseende, och inte bara utseende utan också när det specificeras i kanske en brief till kastaren, vad de söker för typ av utseenden.
Ja, verkligen.
Precis. Och det är ju inte en tråkig person att prata med, helt enkelt, och särskilt i den liksom sjuka stunden av hennes karriär som hon är i just nu. Vad ska hända framåt?
Hur axlar man det? Att ha en internationell succé? Jag skulle känna en sån, jag måste passa på stämning. Jag måste som skörda. När Ricky Gervais har hyllat den på Twitter, allt vad det är. Så den här nya serien som hon spelar in nu handlar delvis om Spotify. Och Gizem ska ju sammanprata i augusti, bjuder lite på ångest igen kring det. Men också tycker jag är intressant hur hon hanterar faktumet att man är en sån slit och släng eller utbytbar person i skådespelaren. Ja, alltså, det älskar jag.
Precis,
och applicerbart ja, på alla är, tycker jag också.
Ja, men bara det att kunna hantera som skådis, att det är en del av ens vardag, att få en massa nej och vara ett reject ganska ofta tills man får den där drömrollen, och fortfarande hålla på med det även fast man är på den nivån som hon ändå är.
Mm. Och hur undviker man att bli missunnsam mot så kvinnliga kollegor och den konkurrensen när de får jobb? Ja, jag tycker det var, hon var så ärlig och öppen och analytisk. Jätteroligt att hon kom. Så ni förstår ju att det här betyder att dessa är fyra förinspelade sommarkompis-specialer som kommer gå i juli.
Jag tycker det är så fett också att Gizem liksom värmde upp sitt sommarprat genom att prata med oss.
Ja, och vi kommer höras igen live så att säga, i och med att allt det här är förinspelat från och med första veckan i augusti. Och det betyder att mitt sommar har sänts när vi återvänder till podden med veckoavsnitt igen, veckoaktuella avsnitt. Så det är ju en hel del magknip fram tills dess.
Är det, alltså, känns det på ett sätt skönt också?
Ja, att vi inte hörs fram till dess? Nej, men och magknipet, som man ska förstå det, det är inte... Jag tror att jag publicerar mig ju ganska ofta i text och i prat. Jag har nog inte den ångesten som kanske skådisar då, som vi pratar om Gizem, har kring detta. Men absolut exponeringen är jag ju inte super... kompis med. Så det kan ju vara,
du menar att det är så pass många som kommer höra det?
Nej, men det är stor publik. Som alla andra grejer gör ju folk som i viss mån söker upp eller vet vad de ska få. Men jag vet ju, jag känner mig trygg med min ton och sådär. Men det är ju väldigt speciellt format, så är det, absolut.
Hur tänker du kring låtval? Det är det enda jag vill veta.
Jag tänker nog inte göra såna här övertydliga låtar till vad, nej, jag pratade om precis innan. Det finns ju väldigt många roliga exempel på det. När det är så här, alltså det där är idrottsstjärnor och sånt, forskare som pratar om en exakt grej. Och jag tycker det kan vara kul. Så Max Tegmark pratade om att vi vet inte vad det ska bli av AI. Klipp till att Destination Unknown av Calabria spelas. Destination Unknown.
Alltså, eller typ så här, ja, och det var liksom en, det var ett vägskäl i livet. Jag kände mig kluven. Och klipp till Natalie Bruglias Torn. Oh, yeah. Alltså det är så här, så över, men det är som
och
att
de har, jag det här. Jag stryker. Vänta, jag.
Nej, men alltså det är som att man googlar så här, låtar som handlar om för varje. Nej, alltså det där tycker jag faktiskt är, det är lite väl vulgärt ibland också. Och det är ändå konstigt, för jag gillar ju ordvitsar. Men just det där med så här, att en låttitel eller text handlar om det man precis pratade om. Jag tycker att det kan bli lite väl fläskigt. Alltså när det är för övertydligt. Aja, vad ska du göra? Vad kommer det bli för låtar? Kommer det bli bra låtar?
Vissa låtar är absolut tematiska, om det är apropå någon slags kamp eller liknande, hint. Det kommer inte vara så mycket kamp, lugna ner er. Men jag kommer nog vilja ha låtar som jag själv hade velat höra om jag åker bil. För jag tänker att många lyssnar i bil. Som jag, alltså tidlösa, underbara låtar som jag har en stark koppling till och som är samma stämning eller känsla som jag är ute efter. Och kanske ett par gånger att det kommer vara on the nose. Ett litet äg i form av låt eventuellt.
Och kommer det rappas i låtarna?
Ett par av dem, absolut.
Är det någon som feedar in så här, det är ju bra om ni tänker på så här, inte den här låten. Nej, det känns ganska fritt i sommarpraten. Det kan ju vara vad fan som helst.
Vad skulle det vara? De har ju inte 10 teknolåtar. Eller vadå?
Nej, alltså, jag menar mer, alltså, nej, men jag har ingen aning att jag har ju bara jobbat på kanaler som har behöver tänka på en viss rotation på låtar, att det skulle vara så här, ja.
Men det här är ju varför Regina Lund kunde ha sin egen musik, väl?
Rassla till i stimpengarna.
Bless her.
Så jävla genius. Okej, Parisa, du jobbar vidare med ditt sommarprat. Ja. Helvete vad kul det ska bli för oss. För dig förstår jag en mardröm. Fram tills det är färdiginspelat. Eller efter det sent. Men vi har ju de här dunderavsnitten. 4 stycken drömgäster. Som är otroliga. Och det kommer inte vara tomt i feeden i podden.
Nej!
Det är bara att fortsätta lyssna.
Ja.
Vi hörs varje vecka.
Vi hörs varje vecka. Våra sommarkompisar har världens bästa sommar. Vi hörs på Britta och Parisa på Instagram. Vi älskar er. Ha det toppen.
Puss.
Puss, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.